Ja, för jag ska åtminstone presentera Stockholmsmötet och Nathan Söderblom som arrangerade det hela som skedde för typ 100 år sedan. Så får vi väl se om jag kommer... Ah, skit i det, så lätt.
Nej, tutar du på så länge?
Men jag kan inte utan...
Okej. Nu.
Det känns inte så. Ni får
nog ge er. Jag vet inte mitt språk.
Men jag vill gärna tiden också.
Efter den hittar ingenting. Jag sliter.
Sätt på bildspelet, ja.
Nu hittar man
inte hela tiden.
Jag vill inte.
Jag
vill visa
att det skulle fungera.
Så ja. Och den läraren står ett utropstecken och ger sig en bild om Nathan Söderblom, men det funkar tydligen inte i överföringen här. Men det är som helst. Hur såg världen ut för 100 år sedan när allt här skedde? Det hade precis varit första världskriget hade varit och det hade slut. Och det var en tid där det var svårt att resa och det behövdes visum till vissa ställen så man kunde inte komma någonstans. Så det var väldigt svårt att finna de där mötena som man behövde. För alla sa ju liksom inget mer krig, för det här första världskriget var det värsta krig de någonsin hade upplevt. Och det skulle absolut inte kunna finnas något värre krig än det som var. Och det var också svårt med kommunikationen, det fanns ju inte några telefoner. Och det fanns ju inte den transportmedel som finns idag med flyg och sånt, i samma utsträckning i alla fall. Och man kunde ta fram sin mobil och ringa till folk. Och kunde man ringa så var det oftast bara inom landet och inte utomlands. Och på den här tiden så den kända världen var ju då Europa och USA. De andra låg liksom mer i periferin. Så när man pratade om världen så var det oftast Europa och USA man menade. Och under den här tiden som fredsrörelserna började, då gick ju Mussolinis svarta knäckta på gatan och Mein Kampf har varit klara på tryckeriet. Och det fanns också stora sociala klyftor. Och detta var ju någonting som folk hade upptäckt. Och i andra fredsrörelser så var den här tiden, det var en filantrop, Andrew Carnegie. Han ägde ett stålföretag. Och han hade sålt det för att med de pengarna så fixade han till så att han gjorde, han ville göra skillnad. Så de startade då bland annat en sån där förening, Charles Peace Union, bland protestantiska kyrkoledare. Där även två judiska rabbiner var med. Och de hade då först haft ett möte. Men det var faktiskt ett möte som var initierat av Tsar Nikolaj den andre. För han ville ha en skiljedomstol. För redan innan skotten i Sarajevo, där Frans Ferdinand blev skjuten, så... hade ju hela Europa börjat rusta upp med vapen och han tyckte att det gått för långt. Vi måste sätta stopp för det. Vi måste komma överens om att inte rusta upp mer. Men redan på den tiden så var det ingen som litade riktigt på ryssen. Så det mötet var ju lite svårt att få igång. Men till sist så lyckades jag. England tackade jag och då hakade USA också på. Som hade sitt första möte i Haag 1899 och sen 1907. Men naturligtvis var det ingen som ville ville sluta rusta upp när hela världen ändå gjorde det liksom. Så de fick inte till något sådant jättebra. Men så skulle de ju ha ett möte, fredsmöte 1914. Men precis när de skulle komma dit, då var ju precis med kommunikationen, visum och sånt. 150 deltagare var bjudna, men bara 85 som kom fram. Och när de kom dit, då började kriget. Så de kunde inte, så folk började ta sig hem igen. Och de startade en dag tidigare, men det var mest bara bön och en gudstjänst de hade. Och på vägen dit, de kom överens om att varje land skulle ha en delegation i sitt hemland. De såg World Alliance bildades. Och det kom också stor betydelse för Stockholmsmötet. För det var de som kom att finansiera stora delar av det och hjälpte till att anordna Stockholmsmötet. Och då det de gör var ju kämpa för social rättvisa, opinionsbildning mot krig, våld, bistånd och flyktingar. Och detta var ju då en Arthur Söderblom att fasta vid. Och redan innan som student hade han velat göra kämpa för fred och social rättvisa. Han hade bland annat varit i USA under sin utbildning där han liksom verkligen hade fått det till sig. Men han var född den 15 januari 1866 i Hälsingland. Hans pappa var präst. Han var en sträng, pietistisk, lagisk präst. Då har inte så jättelätt där hemma. Han tyckte till och med att barnen skulle få sitta på stolar utan ryggstöd bara för att de ska liksom uppfostras rätt. Men hans mamma, hon delade sin man den tron. Men hon var en helt annan person. Hon var ju dotter till en dansk läkare som då hade kommit till Sverige under koleraepidemin. För då saknade vi läkare, så vi importerade läkare från Danmark. Så de var helt olika. Studentexamen när han var 17 år. Han hade till och med hoppat ur ett år. Han läste tyska, franska, latin, grekiska, hebreiska och nordiska språk och lite arabiska. Men det är så mycket engelska. Han hade det som tillvalde två år. Men det var ju först när han kom till USA som han lärde sig det ganska snabbt. Så han var ganska så språkbegåvad. Och när han tar studentexamen så fick han hålla sin första predikan i sin fars kyrka. Och jag tror att han hade 77 predikningar innan han vigdes i präst sen. Och i Uppsala så var han väldigt aktiv. Han var med i studentmissionsföreningen. Så redan där började hans ekumeniska ådra. Och han var redaktör för deras tidning som han satt och redigerade på sitt studentrum. Och han var med i teologiska föreningen där de träffade sig då och då och diskuterade teologiska frågor. Och hans mål var ju då att tro, teologi och sociala insatser måste gå hand i hand. Men man kan inte utlämna bön och gudstjänst. Det måste alltid finnas med i alla sammanhang, för det är ju viktigt. Och efter studierna så gifte han sig med Anna Forsell, prästvigdes 1893. De träffades 1891, men gifte sig 1894. De fick 12 barn tillsammans. Var två dog som unga. Och han var pastor i sex år i Paris. Och han lyckades få 5 barn där. Så de gick barn och födde ganska snabbt in på varandra. Och han reste runt där. Han träffade jättemycket folk. Han reste till England. Där han kom överens med engelska kyrkan att dela nattvardsgemenskap med Svenska kyrkan. Och en liten kul grej, han lär känna Alfred Nobel. Han fick ju senare fredspriset. Och så han begravde honom då i San Remo. Och ja. Han var mycket arbetsvillig, den här kära Nathan Söderblom. Säg vad han inte gjorde. Han var ju först blev ju biskop 1914. Och det är också en lite märklig historia. För han var inte alls nomineras som första plats. På den tiden så valde de med prästerna 3 stycken kandidater. Det blev 2 stycken också, Nathan Söderblom som kom på 3:e plats. Och han kom inte sin, hans röster var inte ens i närheten av de 2 första. Och det var så illa till och med att hans plats fick till och med lotta fram, och han vann den lotten. Och så var det kungen och regeringen som bestämde av de 3 vilken som skulle bli biskop. Och då vann denna Nathan Söderblom. För han var otroligt karismatisk. Han hade lätt att få vänner. Han kunde prata med vem som helst och övertyga vem som helst. Och han blev också väldigt god vän med kronprinsen Carl, med Gustav Adolf, vet han, ja. Och sitt biskopsämbete användes som ett forum för att kunna jobba för freden. Han tog också sitt biskopsämbete på största allvar. Så han slarvade på sina uppgifter där. Han gick på visitationer, han vigde. Han var ledare för domkapitlet, ledde kyrkmötet, ledde biskopsmötet och hade representativa plikter. Och så ledde han förstås gudstjänster, predikade. Och så var han med i Svenska akademin, så apostol 16. Och så var han provkansler på universitetet, hade utländska gäster. Och så korresponderade han med alla och reste. Och så dessutom var han ju sjuklig också. 1906 så fick han magsår. 1922 tror jag det var, fick han sin första hjärtintakt. Och så hade han kärlkramp resten av livet. Och han dog ju 65 år. Men hela tiden var han igång. Och han tog han kanske tog lite väl lättvindligt för lärofrågorna, så därför var han inte så jättepopulär bland de andra prästerna och biskoparna, och särskilt inte den västkyrkan som är lite mer hög, mer konservativa. Men han tyckte det viktiga var för honom att ha Kristus i hjärtat. Det var det som var det viktiga, och att man kunde dela nattvard tillsammans. Han tyckte att alla som delade Kristus kunde fira nattvard tillsammans. Och han var nog vetade mer än bland kultureliten än de andra kristna. Frikyrkan var inte heller så stor i högaktad först, men efter Stockholmsmötet så accepterade honom. Och den här konferensen, Stockholmsmötet, kallas för Conference on Life and Work. Det skedde i en brytningstid mellan det moderna och det gamla, för industrialisering var i full gång. Arbetarrörelsen kom till, och han uppskattade och stödde mycket arbetarrörelsen, eftersom han tyckte att varje människa ska ha det drägligt. Man ska kunna leva på sin lön och ha drägliga förhållanden. Och så var det också en tid när massmedierna var på uppgång, så det Stockholmsmötet var ju fullt med journalister. Så det gjorde en jättestor också mycket för mötet, att det fick sån genomslagskraft. Och målet var ju också att starta ett permanent råd bland kyrkorna i världen. För man ville ju stärka den internationella rättsordningen. Att inte varje land skulle kunna göra som de ville. Och sen på första världskriget så var det ju var mycket nationalkyrkor då, så varje land hade ju sin kyrka. Och då gjorde det att varje kyrka bar ju för sitt land, för sina soldater. Men han menar att man ska stå över nationen och liksom enas i Kristus. Även om vi är olika, har olika inriktningar, olika teologier, olika förhållningssätt och allting sånt, så har vi en sak gemensamt, det viktigaste, nämligen Kristus. Och tron till honom och bekännelsen till honom, det är där vi ska förenas. Sen kan vi fortfarande ha kvar vår vårt sätt att tro på. Det är ingen som ska bestämma hur en annan kyrka ska vara, utan det är liksom i gemenskapen med Kristus som gör att vi blir förenade. Och ja, om vi står i kyrkorna så enade, så är det lättare att arbeta för freden också, ansåg de. Och då när man inbjuder till Stockholmsmötet, var över 600 deltagare. Och kyrkorna skulle själva välja delegater, men det hindrade dock inte Nathan att se till så att de han ville kom till mötet. Man kände så otroligt många människor runt om i världen, från alla kyrkor och samfund. Och sen var det Schweiz som egentligen bara ville att protestantiska kyrkor skulle komma. Men men det ville ju inte Nathan, för han kände ju de engelska kyrkor ville de skulle komma, och de ville att katolikerna skulle komma. Och det ville ju också veta det Nathan göra. För att liksom alla kyrkor måste vara med, och ortodoxa var också med. Han hade träffat dem på något sätt, och var någon som de hade många möten innan. Han gjorde någon kupp på ett av de där mötena där de diskuterade Stockholmsmötet. Mitt undervetade mötet så kommer två patriarker in. Och de ville vara med, sa de. Och då kunde ju de deltagarna som var med på mötet inte neka till. Så de fick ju vara med. Och han åkte också till USA då i 2 månader. Reste land och rike runt, och han var väldigt populär där och tala, så han fick ju med hela den amerikanska delen också. Och som sagt så ville han ju att katolska kyrkan skulle vara med. Någon gång när jag nämnt det ekumeniska mötet i Stockholm, så har någon sagt att nej, men det är inte riktigt ekumeniskt, för katolikerna var ju inte med. Men allting har en början. Allting tar sin tid. Och idag är vi glada att katolska kyrkan är med i det ekumeniska samarbetet.
Det där med medlemsantalet, att man skulle ha delegater efter det. En anledning att katolska kyrkan inte är med i ekumeniska kyrkans världsråd, är att då skulle vi ha majoritet redan från början. Så att det är liksom av respekt med det.
Ja. Men de var i alla fall inbjudna, så det var liksom ingen som uteslöts där inte. Och Nathan var ju också en väldigt envis människa. Han kunde ju få, till sist så fick han lite han ville, men han var ju också väldigt spontan. Som tur var så hade han ju människor som höll honom tillbaka lite ibland. Och han fixade sponsorer. Det var liksom ingen, någonting som Svenska kyrkan i sig arrangerade. Det var helt och hållet på honom det gjorde. Och han fixade själv sponsorer. Och han mesta på att tigga pengar. Han skrev till prästerna om olika stiften. Och sa så, vet ni någon som rik människa hos er som kan, som vill ju ge lite pengar? Och prästkyrkoherdarna där, de delade glatt med sig av namn. Så han åkte till varje rik människa och träffade dem och fixade lite pengar. Och så var det någon som hette Anders Sjöstedt med, som hade lovat att betala en stor del, men det var lite börskrasch just då. Men han lyckades. Och han hade inga anställda heller, så han hittade ju volontärer med som hjälpte till att organisera det hela. Stockholmsmötet höll då på i 9 dagar. Det var 115 förberedda anförande, 140 debattinlägg, 35 predikningar och 40 långa tacktal. Och det blev Stockholm av praktiska skäl, för det var där de kunde vara allihopa. Egentligen ville han skulle vara i Uppsala, men man kan ju inte få allt. Och då var det volontärer och studenter som hjälpte honom. Och de hade ett sekretariat som ordnade tåg och båtbiljetter till allihopa. Tänkte göra det utan internet och utan, med bara snigelpost och brev, skriftliga brev. Och alla bagage som blå adresslappar bara för att de skulle slippa och tulldeklarera sitt bagage. Så det var liksom en överenskommelse. Och de hade då mottagningscentral på, eller mottagningskommittén på Stockholms central och tog emot alla. Och då lutsade de rätt. Och då hade de ju i det stora mötet i Kungliga Akademins stora sal som hade plats för mer än 600 personer. Det var god akustik. För de hade, och det var ju bra, för de hade ju inga högtalare på den tiden. Men de hade vattentoalett då, så det var väldigt lyxigt. Och sen började ju saker och ting uppdateras. Då kunde man inte heller få någon pling på mobilen, utan de skrev en tidning, de tryckte en tidning varje natt som de fick i morgonen därpå. Mm. Ja, tiden går. Och så kunde en dag se ut, 9.30, höll sig morgonandakt med predikan. Och så hade de tre pass på dagen och en kvällsföredrag. Då hade de i Blässeholmskyrkan. Och vem som helst fick komma till Blässeholmskyrkan sen. Och varje föredrag, precis som vi, skulle hålla 20 minuter. Och så fick max 5 minuters diskussionsinlägg. Och i pausen så sjöng psalmer. Ja. Nu tog tiden slut här, märker jag, men jag kan se om jag hittar något viktigt. Ja, de hade ju gudstjänster också varje kväll, varje helg, stora. En omtalad gudstjänst vid Ängelbrektskyrkan, där nästan alla deltog i nattvarden. Anglikaner, baptister, gammelkatoliker, kväkare och lutheraner. Men svensk afton som var jättefull, där de liksom bara knökade in folk och de fick bära in bänkar från sakristian, så det var helt smockat. Och det, där Selma och Elsa Brännström bland annat medverkade. Och under mötet så hade de behandlat då människor, ja, massa ärenden, och det var inte bara fred, utan det var ju sociala villkor och sådär också. Och betydelsen för Stockholmsmötet var att de hade synliggjort kyrkans universalitet, deltagarna, ja. Och sen, jo, så av detta så kom kyrkans världsråd till start från början, eller från då. Men de kunde inte, på grund av andra världskriget, så kom det till igång första mötet från 1948. Och katolikerna, mina uppgifter, de blev med efter andra Vatikankonciliet på 60-talet.
Nej, i ekumeniken, men inte i kyrkans världsråd.
Okej, men då kan vi...
Katolska kyrkan har observatörer, men som sagt var, eftersom det är uppbyggt på att hur många medlemmar man har, så skulle det alltså krossa. Mm.
Men vi har blivit positiva till ekumeniken, ja. I alla fall. Så kan vi säga. Vi kan ta lite frågor. Ja, det är liksom väldigt stort ämne. Jag märkte väldigt svårt att bekänsa sig här.
Jag tyckte att du sa det, eller stod där, att han var dålig på att organisera.
Ja.
Men med den här organisationen så är det svårt att tro. Liksom.
Ja, alltså vet du det. Jag skulle egentligen säga att det var liksom både och. Han kunde ju få till den här organisationen, men han kunde liksom aldrig tala om hur han gjorde, utan jag tror snarare det var människorna runt omkring honom som fixade allt. Egentligen. Han kunde liksom bara bestämma, ja men då har vi ett möte då. Nej, det hinner vi liksom aldrig inte. Jag tror inte han hade nog inte klarat det med alla människorna runt omkring honom. Men han hade en otrolig vilja att få igenom det han ville. Så på så sätt så blev han ju ändå en duktig organisatör. Att han såg till att hitta rätt människor.
Vi kan vända tillbaka till den vad man behandlade.
Den. Oj, ja, det ska stå arbetslöshet.
Det är ganska intressant, va?
Ja, precis. Det jag kan ju också säga det att ett av de här föredragen var med kriminalitet. Det var en som frågasatte lite. Ska vi verkligen straffa människor som begår brott? De kanske bara vet ett offer för sina genom för miljön. De kanske inte, det kanske inte var deras eget ansvar att de begick det där brottet. Det är omständigheterna som gjorde det. Och det här menar mycket på att man ska förebygga brotten istället. Som de inte vet det.
Ja. Man kan ju fråga sig om det är någon av de punkterna som inte skulle behöva behandlas i en motsvarande situation idag.
Precis.
Precis, och det är väldigt aktuellt än idag. Både med kriminaliteten, missbruk, arbetslöshet, äganderätt och sociala klyftor, rasism.
Finns begränsningar.
Ja, precis. Alltså kanske man inte hade vågat, David.
Alltså det här är ju mer, vad ska man säga, politiska, samhälleliga frågor kanske än teologiska frågor. Men det var det som var tanken från början också.
Det kanske heter Life.
Ja, precis. Nej, alltså egentligen inte. Alltså jag menar, vad är politik? Allting som rör människan är politik. Det de vet det hade, det var ju den kristna, praktiska kristendomen. Man kan liksom inte ha med på, man ska inte bara stå här och tala om Gud. Man måste också handla.
Synen på människan. Det framkommer här. Så vad har människan för värde?
Så det var ju, precis. Så det var liksom mer det som diskuteras.
Och det är samma frågor som kom upp i om det var om från 1894. Alltså
ja, det nämndes också i.
Är det till Jan eller till Bosse jag lämnar ordet? Ja.
Bosse börjar.
Utmaningar i nuet och framtiden. Tid för Guds fred.
Ta den här tiden här. Det jag reagerade på här, det var, det kallas för ett fredsmöte, men på dagordningen var ingenting av det vi kanske i första hand tänker på som fredsfrågor. Med frånvaro av krig eller någonting sådant. Men det handlar ju om samhällsfrågor i bredare mening. Där ska vi se om vi kan komma få en aktuell bild. Ja. Ekumeniska året 2025. Det är det som har lanserats av Sveriges kristna råd. Utifrån de här båda minnesåren då, 325 och 1925. Nu skulle det handla om nuet och framtiden, men jag vill ändå kanske backa lite grann till tiden efter 1925 då. En viktig grej som hände, det var 1951. Då fick vi en religionsfrihetslag i Sverige. Innan dess hade vi inte religionsfrihet. Man kunde alltså lämna Svenska kyrkan till exempel. Det var utan att ange vilket annat samfund man skulle gå in i. Det hade varit strikt innan, och då var liksom andra samfund, kyrkor, mer erkända på det viset. Och strax efter så kom ju också den frikyrkliga vigselbehörigheten till exempel, som inte hade funnits innan dess.
Och lite senare tilläts
den klostret att byggas. Och klostret tilläts lite senare att byggas, ja, det var det. Sen 1986 hände något intressant. Jag har med mig tre böcker här. Vad hände då?
En
ja, precis. Jag har med mig här, det är den svenska psalmboken, Svenska kyrkans. Det finns psalmer och sånger som används här en del. Och så finns det ett par segertoner som gör pingströrelsen.
Jag kunde ha haft med Cecilia.
Och du kunde ha haft med Cecilia också, ja. Och det finns ytterligare, det finns Frälsningsarméns sångbok. Och jag vet inte om det finns någon mer. Detta var säkert en ekumenisk revolution, internationellt sett, någonting väldigt stort. Att oavsett vilken av de här, eller den bok där man tittar i, de 325 första numren är precis de samma. Sen är det särmaterial. Man kunde inte gå hela vägen och enas om alltihop. Men till hälften, halva vägen. Och det var väl ett bra framsteg, bara det.
Man ville kanske ha just 325.
Ja, det var säkert väldigt sån där symbolisk siffra. Jag tror inte på det.
Men 25 är ju genomgående.
325, ja. Ja. Sen kan man väl säga att idag vet jag inte hur... Sen har kommit tillägg på många böcker. Och så de här kanske lite historiska idag då. 1986, det är ändå vad är det, 39 år nu. 40 år kanske sen de tillverkade, så att säga. Här i kyrkan till exempel används ju alla nästan av böcker överhuvudtaget. Utan det är bara på projektorn. Så får man läsa på dyken där och sjunga med. Och inte från det materialet heller, utan det är mycket det som idag kallas för lovsångstradition som har kommit till på senare tid där, som inte är förankrat i någon bok. Och det kanske jag tycker är lite synd. Men det är en generationsfråga. Vad har hänt mer under de här åren? Det hölls kristna riksmöten. Ett i Göteborg, G72. Det hölls i Västerås 1977. Det var det första jag var med på. Och sen hölls det i Jönköping 1983. Och i Linköping 1989. Var inte det? Ja, det, sen blev det nog inte så mycket mer av det där.
Örebro
89, det var det säkert. Ja, det stämmer. Jag var ju med där, så det borde jag veta. Örebro 89, så var det. Jo, det var i Linköping, men det måste vara på 90-talet. Ja. Och det var ju en stor grej när man kunde mötas från alla möjliga håll. Och där med G72, det började jag. Då hade ju också den karismatiska väckelsen brutit ut, kan man väl säga. Med här med betoning på den heliga ande. Och det kan man säga, ja, det var väl kanske det som var pingströrelsens kännetecken. Men helt plötsligt så dök det upp ifrån katolska kyrkan och allt däremellan. På G72, då möttes man från olika håll där. Biskop Gärtner var väl initiativtagare där. Men så kom det ju då påvens närmaste män kom dit och deltog i det hela och så vidare. Samtidigt kom det då en social väckelse. Med lite grann av Nathan Söderblom där, alltså det, med ett samhällsengagemang som också fick politiska konsekvenser, kan man väl säga, att vi ska engagera oss i detta. Och det var rätt mycket spänningar emellan, kan man väl säga, de här olika formerna. Och det gick nog redan då på tvärs genom kyrkor och samfund. Min gamle lärare och inspiratör Harry Monsus, han Han var ute då på 70-talet och talade i, både i karismatiska konferenser och i också, kanske ena helgen och nästa helg stod han på barrikaderna för fred och miljö. Och då undrade ju folk, är du med oss eller med dem? Ja, så var det ungefär då. Och han sa, jag predikar, det är världspredikan. Ja, det är Jesus. Och det går inte att dela på. han var en som ville och kunde överbrygga det hela. Och jag har väl blivit en del av hans lärjunge. Försöka göra det. Ja, vi pratade om tidigare att det var många samfund och kyrkor som splittrades då 1800- och 1900-tal. Sen har det också skett en del samgåenden på senare tid. Här är då Ekumeniakyrkan är ju ett exempel på det då när Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet gick ihop. Och så ungefär samtidigt då bildades Evangeliska Frikyrkan utav Örebro-missionen, Fribaptist och Helgelseförbundet. Sen har då uppstått en del nya rörelser. Livets Ord och andra trosrörelseförsamlingar. Vinjard eller något som heter. Så det slås ihop och så det kommer det nytt. Och det är väl den här mångfalden som vi har som vårt tema. Vi lever också i ett mångkulturellt samhälle som påverkar att vi har många som vi kan kalla för invandrarkyrkor. Ni katolska ortodoxa har ju en övervägande del av kanske era medlemmar som kommer från andra länder. Men det dyker ju upp också en del helt församlingar som är helt kopplade till den nationaliteten eller någonting sånt. Och det är nog inom alla folk och samfund att det blir. Och där behövs ju då en integrering. Man vill gärna att vi ska inte splittra upp oss på det viset. Samtidigt som vi har suttit här nu så har det varit en kinesisk gudstjänst att trappa upp. De fick flytta upp eftersom vi är här idag. Annars är de här varenda lördag klockan 10. Och ibland är jag eller någon annan med och får predika där med tolk. Men annars så kör de via internet. Och det finns ju här i stan också, vi har pratat om ekumeniska råden, den här heter det Mountain of Fires och så vidare, nigeriansk församling nere i stan. Ja, men man vill ju gärna att det inte ska splittras upp där, utan man ska kunna vara olika och ändå hålla ihop. Mitt intryck under senare årtionden här har väl varit att Svenska kyrkan har blivit mer frikyrklig. Och frikyrkorna har blivit mer folkkyrkliga. Det är lite allmänt. Ni får reagera om ni tycker det är fel. Men vi har lärt oss av varandra. Och det här med medlemsbegreppet diskuteras i en del sammanhang också. Vad är det att vara medlem i en kyrka? Det är inte så alldeles självklart. Vi har också många som vandrar mellan kyrkor och samfund. Det kan vara präster och pastorer och så vidare som helt plötsligt byter och dyker upp i en annan skepnad där. Och medlemmar naturligtvis ännu mycket mer. Och åtminstone på det jag känner ju bäst den frikyrkliga sidan så är det ju ofta så att flyttar man till en ny ort och ska liksom söka sig till en ny församling då, så går man inte efter kanske och kollar vad har ni för teologi där. Utan jag på att säga, var man bäst kyrkaffe? Nej, men sång och musikstilen är viktig, predika naturligtvis, och hur man blir välkomnad, alltså gemenskapen där och mycket sociala grejer där, så det slätas ut på något vis där, och skiljelinjerna finns nu som förr. Men jag känner att de går på tvärs. Man kan inte säga ja, att i det samfundet och där är de sådana och där är de sådana. Det stämmer inte. Ja, är det realistiskt att tro på en enhets, en unionskyrka i framtiden? Skulle vi kunna vara fler under samma tak? Skulle det vara önskvärt ens? Jag vet inte. Min tanke är väl i så fall att kan vi vänta lite, ska vi ta lite senare. Att skulle man ha en form av unionskyrka, då skulle man ju liksom ändå tillåta särarten att man kan ha olika teologi. Kanske församlingar med olika dopsyn, men i samma kyrka kan man ha det. Eller ämbetssyner eller sådana grejer. Om det skulle vara möjligt. Men det, risken är ju alltid att det är den starka som eller den största som kör över de andra. Och då förlorar man mångfalden att så här ska det vara och ni får anpassa er. Och då kommer det att liksom och spricka någonstans i slutändan i alla fall, tror jag. Men frågan är, vilka steg kan vi ta här i Kristianstad för att komma till en djupare gemenskap? Vi har en bra gemenskap, tycker jag, här, våra församlingar och föreningar och så vidare här. Men det har inte jag svaret på hur vi skulle kunna fördjupa, men fundera gärna kring det. Ja, ekumeniska året, vi är med, står det där. Och temat är tid för Guds fred. Och vad är fred för någonting? Ja, Nathan Söderblom hade ju sin definition på det, att det är ganska brett. Men här säger man då att kyrkan är kallad att tillsammans med alla goda krafter motverka splittring, polarisering och krig. Och det finns många olika dimensioner. Ett sätt att beskriva det är shalomvisionen, som jag tycker är väldigt enkel men mycket viktig. Om vi ska nå det som Bibeln kallar för shalom, det är fred, frid, helhet, hälsa, harmoni, så måste vi ha fred med Gud, fred med människor och fred med jorden. Jag har ju kommit kanske engagera mig lite extra för det här med miljö- och klimatfrågorna som är en konsekvens av detta. Och det är detta som kallas då för fred med jorden. Det som förenar oss, det är engagemang för samhället och världen. Det kan vi ha, även om vi kan ha lite olika teologisk syn på olika saker, så kan vi ha det här engagemanget gemensamt. Och det också det som vi då kan kalla för diakonala insatser. Från Sveriges kristna råd lyfter man också fram det här med religionsdialog. Det är möjligt att också prata med andra som inte är kristna. Och där säger man så här, det är viktigt att lära känna varandra, att förstå varandras religiösa traditioner och skapa goda relationer i en tid som vår. Men det innebär inte att man ska släta ut och kompromissa för den skull. Ja, ibland kan man få kanske ekumenik som en bieffekt utav något annat. Alltså vi har pratat om socialt diakonalt engagemang. Men en rörelse som också har bidragit, tror jag, på något sätt till ekumenik, det är Alfa. Många av er har det i era kyrkor, Alfa-kurser, en sån där ABC-tro i kristen tro där man får fråga om allt om livet och om Gud och så vidare. Men där man då väl, ni som är engagerade, jag har inte själv haft med något där, men man pratar inte om dop och nattvard och sånt, va? Nej. De här som ofta brukar vara konfliktämnena, de får man ta sen i sin eller i ett fortsatt sammanhang. Men då kan man mötas kring de här centrala livsfrågorna och ändå lyfta fram Jesus och inte minst helige ande, om jag har fattat saken rätt. Man säger i alla fall inte en egen kyrka utan en samverkande kristen organisation med en tydlig vision. Och kanske därför en bieffekt blir att också kunna fungera som informell ekumenisk mötesplats för kyrkorna. Ja, men det var väl där jag tänkte faktiskt att sluta. Och så var, ska du ta över direkt, ja? Eller ska du ta någon fråga direkt emellan?
Nej, jag tror vi...
Vi kör på.
Jag kan sitta här. Ja. Jätteglada att ha er här. Ska vi sitta ner eller ska vi stå? Vi sitter ner. Det ser ut som ett soffprogram.
Hallå, Vilgot heter jag. Jag är med i ELM och går i ELF-kvartalet.
Jag heter Alvin och jag är också med i ELM då och ELF-kvartalet. Ja.
Och jag heter Jan och är med i Ekumeniakyrkan. Och så kan du inte ta upp den bilden på... Vad blir han av? På Shalom. Alltså då har vi ändå hört... Vi har att man har lyckats 325 efter Kristus att komma tillsammans och formulera vad vi faktiskt tror på. Och som du börjar med att säga, Paul Stefan, att det här att den heliga ande var med visade sig ju genom att det höll. Det var sant. Och Kristina skrev ju det på en av bilderna, att ett av resultaten var att man kände sån andens enhet att man sa det här måste vi göra om. Vad tänker ni om liksom, om ekumeniken överhuvudtaget, och är det möjligt för kristna att verka för fred genom att hålla ihop?
Den lilla frågan. Jag bara säger
nej.
Jo, men jag tror att ekumeniken är väldigt viktig. Och att, ja, men att vi inte ska låta frågor som är viktiga, men som inte är det viktigaste liksom, utan att vi ska bara bevara vår tro på Kristus tillsammans och tillsammans kunna, ja, kämpa för fred i världen och med varandra.
Ja, men jag tänker att vi är alla del av samma religion och vi har samma bibel liksom. Och så länge vi alla håller oss till den och liksom har rätt inriktning och rätt tanke i hjärtat liksom, så kan vi förenas.
Tänker ni att det är viktigt vilket, liksom vilket samfund, vilken kyrka man går in i?
Alltså är inte det viktigaste kanske. Eller det viktigaste är väl att vi har en tro på Jesus och Gud liksom. Och sen vilken inriktning man går in i sen, det är väl kanske lite mindre viktigt, utan att att Gud ska vara högst liksom.
Jo, men grunden tänker jag, den stora delen av det är ju att vara i en kyrka som är bibelinriktad och ha fokuset på det. Så ja, det är det viktigaste, tänker jag.
På en av Kristinas bilder så stod det ju, eller så förutsättningarna, eller hur världen var, att det var i hög fart i industrialiseringen. Det var också precis efter första världskriget, men så är det skrivet på en rad att massmedia, det vill säga det fanns ett helt annat sätt att sprida information och åsikter. Det var ju stort då antagligen. Enormt är ett sånt otroligt utbud, och jag är så imponerade av, nu får ni vara representanter för liksom en hel generation som alla tycker exakt likadant, men att ni kan navigera i det där vi lite har abdikerat eller kapitulerat inför den massan. Och jag tänker inte fråga hur ni gör, för jag kommer ändå inte förstå. Men vad tänker ni? Vad kan vi som kyrkor, hur kan vi lära oss att kommunicera? Och då framförallt med unga. Fattar ni frågan? För det gjorde knappt jag.
Jo, men jag tänker som kyrka är det viktigt att först och främst vara grundad då, alltså i Bibeln, och ha det bakom sig, att man är där av en anledning, och att man vill omvända sig och hjälpa andra att omvända sig till Gud. Och jag tänker att det är väldigt viktigt med ungdomar nu för tiden. Man ser många kyrkor där det är många gamla liksom, och så och inte kommer så många nya unga. Så för att kunna nå ut till dem tänker jag att, ja, men som sagt, viktigt att sticka ut som kyrka och inte vara ännu en sak i samhället som alla andra saker, utan att vi är något annat. Vi är inte någon trend, vi är inte formade efter samhället liksom. Ja.
Ja, men att vi kan använda sociala medier och sånt för att nå ut till ungdomar då. Och ja, det är viktigt att möta ungdomarna där de befinner sig liksom, vilket då oftast är på sociala medier liksom. Och då så, om ja, man har svårt att gå in i den världen som vuxen, så kan det vara smart som, att liksom, ja, men att få in ungdomar så att de kan styra över det, eller så, om ni fattar vad jag sitter på. Att låta ungdomarna sköta sociala medier och sånt för att locka fler ungdomar till kyrkan. Ja.
Vi tackar för tipset. Det betyder, var inte så rädda för de sociala medierna, utan man kan navigera. Och det som är sant, det är sant även där. Och jättebra. Inte så lätt att göra, men bra.
Alltså det finns ju väldigt mycket information online och så, men jag tänker ju att alltså sanningen hittar sig fram i slutet liksom. Så man bara fortsätter att jobba för det och lägga ut, även om det finns mycket annat, så kommer det ta sig fram i slutet.
Förra sådana här ekumeniska inspirationshelgen så pratade vi ju om meningslösheten, och att framförallt bland unga män, att det var liksom ett jätteproblem att man inte kände liksom meningsfullhet eller hopp. Kan man säga, liksom, vad tänker ni? Är det, när ni pratar med liksom era kompisar, så är det en förlorad generation? Finns det hopp?
Men jag tänker att genom Gud finns det hopp för alla. Så det är mycket som är av den här världen nu för tiden. Mycket liksom bara att som gör en glad i stunden och så. mycket kan kännas tomt som man ser på sociala medier och i omvärlden och så, och det är det också. Men det finns hopp och det gäller bara att luta sig fram till till Jesus liksom. Men det är svårt nu för det finns finns mycket information och mycket olika, många som säger olika.
Ja, jag tror att många ungdomar idag, de kopplar sin prestation med mening. Så om de presterar bra i skolan eller är roliga eller har många vänner eller så, så känner de sig mer värdefulla. Men om de misslyckas på de fronterna så känner de sig meningslösa. Och kyrkan har ju en liten annan riktning där, liksom att oavsett vad man gör eller så, så är man fortfarande Guds barn och Gud älskar den ändå. Så att försöka få ungdomar att fatta det, att ens mening inte bygger på prestation utan på att man är Guds barn och att Gud älskar det. Det är väldigt viktigt.
Så liksom mera Jesus.
Ja.
Mera och tydligare och mer. Och så att vi inte ska vara så rädda. Mm. Det står väl minst 365 gånger i Bibeln. Men det vi ändå pratar om att det är Bibeln är väl ändå full av vi. Mm. Inte vi och dem, utan vi. Mm. Och sen som Bosse berättar så har vi ju väldigt många hundra års erfarenhet av splittring och vi och dem. Men med de möjligheter vi har nu, kan vi få mera vi? Hur gör vi? Hur tänker ni?
Nej, men det är väldigt svårt. Alltså det som du säger i Bibeln, så handlar det mycket om att vi ska älska varandra och liksom att vi är ett folk och så. Och då är det ju synd att se splittring och så. Det är väldigt svårt att veta hur man ska fixa de här problemen.
Ja, men jag tror det är väldigt viktigt att vi gör såna här grejer, att vi träffas olika kyrkor och samfund och pratar och får en gemenskap tillsammans. Och sen också tänker jag på Älska Kristianstad, när vi kan gå ut på gatorna i Kristianstad och sprida Guds kärlek till okristna tillsammans som en kyrka. Att man gör fler sådana grejer, att man handlar som en kyrka mer än olika kyrkor.
Jo, precis. Alltså, jag tänker verkligen att samhället behöver mer av Guds ljus och kristnas anda liksom, när det kommer till det. Så sådana saker.
Men för att kunna göra det så behöver vi ju liksom lite vara, vi behöver ju vara trovärdiga. Vi behöver ju stå upp för att det är sant och behöver ju också kunna liksom visa att vår gemenskap i Kristus är liksom är större än våra skiljefrågor. Och nu är ni ju återigen i gisslan som en del av generationen. Men säger man ändå om generation Z? Tillhör ni den?
Nej.
Utan generation, i alla fall sentida millennials och alltså de, ni som är födda på detta årtusendet till exempel, att man är väldigt mycket mer tolerant, att man accepterar mera kan leva med mera olikheter, men är inte alls så liksom pliktstyrd, och det, historien är inte riktigt så viktig. Det är viktigare att förverkliga sig själv och sin egen personliga utveckling. Men att liksom, medaljens framsida är ändå mera tolerans. Detta skulle leda fram till en fråga om som handlar om att liksom, konflikten mellan att som kyrka bevara sin särart och ändå stå för enhet. Tänker ni att det är att ni tänker att det egentligen är ett mindre problem? Det vill säga eftersom man generellt sett har en mycket, mycket större öppenhet för livsåskådningsfrågor, eller för att man tror på någonting, eller för att man söker sin tro, skulle det egentligen vara lättare för oss att kunna verka för enhet samtidigt som vi ändå har kyrkornas särart? Också en liten försökt fråga.
Man får säga pass.
Ja.
Alltså om det är enklare i dagens samhälle att vi som kyrka går ihop, eller så samarbetar.
Ja, och att, liksom, att man står ut med att jag liksom, så här gör de idag och där sjunger de sångerna. Men vi fattar att de är att det skulle vara lättare för oss som kyrkor, därför att unga är mer toleranta, att ändå kunna visa ja, vi har samma Gud. Det är liksom det är det vi har fokus på. Sen så är vi lite speciella på det här sättet.
Vi får gärna använda micken.
Så vi pratar mellan kyrkor och inte samhället kyrka?
Att eftersom samhället eftersom unga är mera toleranta, skulle det vara lättare för oss att nå fram till unga. Eller behöver man ännu mer sin särart? För spontant så känns det väl som att då borde det vara lättare. Man får säga pass.
Ja, just mellan kyrkor vet jag inte riktigt faktiskt. Vad jag tänker och vad man skulle kunna säga.
Ja, vi säger pass på
det. Jag säger pass på det. Men då har ni ändå liksom, det finns hopp. Mera Jesus.
Ja.
Mera ut.
Ja.
Var inte rädda. Fattar jag rätt då?
Ja.
Så, fler frågor till panelen.
Jag har en fråga. Det är svårt för er att jämföra med hur det har varit tidigare i skolan. Men upplever ni att det finns ett allmänt intresse? Ni har ändå gått i skolan rätt så många år. Upplever ni att det är någon skillnad i kompisarnas intresse eller tankar när det gäller kristen tro?
Ja, men det står ju det, eller det har kommit ut att Jesus är har det årets influencer, så det är så främst. Och det märks väl lite annorlunda, speciellt med internetet och allting, många tankar som kommer utifrån att även ungdomar börjar ställa de här frågorna. Liksom, vad är meningen med livet och så? Och det är väldigt intressant att se det här intresset. Och vet ju inte riktigt hur det var förr, men jag tänker att det var lite mindre tankar. Lite mer att ja, men så här är det, och att nu så utmanar.